tredje akten av vår Herres Jesu Kristi lidande, om vad Jesus gör och lider hos översteprästerna och stora rådet. Och vi ska då ta hjälp av salmen 449 på vår vandring genom den tredje akten. Och vi ska börja med den tredje versen på 449 som också anslår temat för predikan. Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonar din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ej förmår de svaga vänner vaka ens en stund med dig. De orden tar oss med till Getsemane, där Jesus bett sina lärjungar att stanna och vaka med honom. Också den tredje akten börjar i ett Getsemane. Och första stycket handlar om hur Jesus gripes i ett Getsemane. Medan Jesus ännu talade kom det en folkhop. I spetsen gick han som heter Judas, en av de 12. Judas hade nu hämtat den romerska vakten och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med svärd och påkar, blås och lyktor och vapen. Men förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den som jag kysser, den är det. Grip honom och för bort honom under sträng bevakning. Men Jesus, som visste allt som skulle övergå honom, gick dem till mötes och sa: vem söker ni? De svarade honom: Jesus från Nazaret. Han sa till dem: det är jag. Men även Judas förrädaren stod där bland de andra. När Jesus nu sa: det är jag, ryggade tillbaka det tillbaka och föll ner till marken. Åter frågade han dem: vem söker ni? De svarade: Jesus från Nazaret. Jesus sa: jag har ju sagt er att det är jag. Är det mig ni söker, så låt de andra gå. Det ordet skulle nämligen gå i fullbordan som han hade sagt: av dem som du har givit mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Strax gick Judas nu fram till Jesus och sa: Guds fred, rabbi, och kysste honom. Men Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med din kyss? De andra kom nu fram och fattade tag i Jesus och fängslade honom. När de som var med Jesus såg vad som höll på att ske, frågade de: herre, ska vi ta svärden och hugga till? Och Simon Petrus, som hade ett svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Namnet på den tjänaren var Malkus. Då sa Jesus till Petrus: stick ditt svärd i skidan, ty alla som griper till svärd ska falla för svärd. Eller menar du att jag inte skulle kunna be min fader att han nu sände mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att så måste det ske? Skulle jag inte dricka den kalk som fadern har givit mig? Sen rörde han vid mannens öra och helade honom. Men till dem som kommit emot honom sa Jesus: som mot en rövare har ni dragit ut med svärd och påkar. Var dag har jag varit hos er i templet, och ni har inte lyft en hand för att gripa mig. Men nu är det er stund, och nu råder mörkrets makt. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle fullbordas. Då övergav de honom alla och flydde. En ung man försökte följa efter Jesus, höll i bara i ett linneskynke. Honom grep det, men han kastade skynket av sig och flydde naken sin väg. Och soldaterna med sin överste och de judiska rättstjänarna grep nu Jesus och band honom. Sedan förde de honom först till Hannas. Denne var nämligen svärfar till Kajfas, som var överste präst i året. Men Hannas skickade honom bunden till överste prästen Kajfas. Och det var Kajfas som hade givit judarna det rådet att det var bäst att låta en enda människa dö för folket. Och alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärde församlade sig. Ej förmår de svaga vänner. De orden ska bli temat för denna passionspredikan. Ej förmår de svaga vänner befria Jesus. Det är det första. Ja, så kom nu den stora skaran med svärd och påkar, blås och lyktor och vapen. Med Judas Iskariot, Jesu egen lärjunge, i spetsen. Med en kyss förrådde Judas Jesus, och då grep de Jesus och fängslade honom. De som var med Jesus frågar nu: Herre, ska vi ta svärden och hugga till? Och den impulsive vännen Petrus drog sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Nog ville Petrus befria Jesus, sin mästare, som han hade lovat. Men Petrus kom ingenstans med sitt svärd. Han fick uppmaningen: stick ditt svärd i skidan. Eller menar du att jag inte skulle kunna be min fader att han nu sände mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Hur skulle då Petrus kunna förhindra detta, att Jesus blev gripen, att han fick dricka lidandets kalk, att han fick gå i döden? Och var fanns de andra lärjungarna nu? Jo, den kvällen när mörkret hade makten övergav de honom och flydde. Ej förmår de svaga vänner befria Jesus. Inte heller du och jag förmår det. Nog ville vi gripa in många gånger, gripa in mot allt det onda som hindrar Guds sak och Guds verk i vår tid. Men ej förmår de svaga vänner befria Jesus. Men Jesus, han går i deras ställe för att de ska gå fria. Han säger: i det mig ni söker, så låt de andra gå. Så har han gått i ditt och mitt ställe. Varken du eller jag kan befria honom, men han har befriat dig och mig. Han har krossat syndens och Satans bojor, och du och jag får gå fria. Han, min frälsare, fick dricka den kalk som fadern har givit honom. Kalken som var fylld av dina och mina synder, min brist, min svaghet, min ofullkomlighet. Allt detta har Jesus gjort för dig och för mig. Varför? Jo, därför att det var bäst att en enda människa dog för folket, som Kajfa sa. Det var bäst att Jesus, den ende, gick istället för folket, istället för de svaga vännerna, istället för dig och mig. Varken du eller jag kan befria Jesus. Jag kan inte hindra att ondskan reser sina vapen mot honom. Men han gick lidandets väg, genom lidande till seger, för de svaga vännernas skull, för att befria dem. Han, den ende, gick i ditt och mitt ställe. Och nu sjunger vi den första versen på 449. Stycket: Petrus förnekar Jesus. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och fick följa med Jesus in på översteprästens gård, medan Petrus stod kvar utanför vid porten. Då gick den lärjungen som var bekant med översteprästen ut och talade med portvakterskan och fick så ta Petrus med sig in. Men tjänstekvinnan som satt vakt i porten frågade Petrus: "Är du också lärjunge till den mannen?" Han svarade: "Det är jag inte." Men tjänstefolket och rättstjänarna stod där och värmde sig kring en koleld som de gjort upp inne på gården, eftersom det var kallt. Också Petrus hade ställt sig bland dem och värmde sig. Då frågade de honom: "Är också du en av hans lärjungar?" Han nickade och sa: "Det är jag inte." Då sa en av översteprästens tjänare, en släkting till dem som Petrus huggit örat av: "Jag såg ju själv att du var med honom i trädgården." Då kom de kringstående fram och sa till Petrus: "Visst är du en av dem du med. Redan ditt uttal visar ju vem du är." Då började han förbanna sig och bedyrade med en ed: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." Och strax gol en tupp. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, hur han hade sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt kommer du att förneka mig 3 gånger. Och han gick sin väg ut därifrån och grät bittert. Ej förmår de svaga vänner bekänna Jesus, det är det andra. Så förde man Jesus till översteprästen. Den svage vännen Petrus, som lovat att aldrig svika Jesus, följde efter. Och nu stod han där på översteprästens gård. Tjänsteflickan som satt vakt i porten frågade Petrus: "Är också du lärjunge till den mannen?" Då vågade inte Petrus bekänna Jesus. Han svarade: "Det är jag inte." Och när tjänstefolket och rättstjänarna ställde samma fråga förnekar han det och säger: "Det är jag inte." Han som hade bort säga: "Jo visst är också jag hans lärjunge, därför är jag här. Jag vill inte svika min mästare, jag vill hålla mig till honom, han betyder allt för mig." Och så kommer man fram till honom och säger: "Visst är du en av dem du också. Det redan ditt uttal visar ju vem du är." Och då fick han ta till kraftigare uttryck. Han svor och bedyrade: "Jag känner inte den där mannen." Den svage vännen Petrus hade väl inte bort gå in där på översteprästens gård och stå där mitt i fiendehopen. Men han gjorde det ändå på eget bevåg, och så svek hans mod. Han, den främste bland bekännarna, han som bekänt sig till Jesus och sagt: "Du är Messias, den levande Gudens son. Vi tror och förstår att du är Guds helige." Men nu förmådde inte han, den svage vännen, bekänna Jesus. Ej förmår de svaga vänner bekänna Jesus. Det kanske inte du gör heller. När du står där i fiendehopen, när du går dit Herren inte har befallt dig att gå, då du står där trängd av Guds förnekare, vågade du då bekänna: "Jag vet på vem jag tror. Jag är hans lärjunge. Jag vill följa honom i liv och död. Han är min stora glädje. Och jag skulle önska att han också fick bli din stora glädje." Eller svek kanske modet? Du förmådde inte bekänna Jesus. Ja, kanske förmådde du inte ens bekänna honom bland vanligt folk, de som du skulle bekänna Jesus inför. Han har ju sagt, den som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag kännas vid inför min fader i himlen. Så väntar han sig detta av dig och mig, att vi ska bekänna honom, inte bara i kyrkans trosbekännelse, utan också i vardagen inför människorna. Men hur ofta måste vi inte säga: det förmår jag inte. Ej förmår de svaga vänner bekänna Jesus. Men Jesus känns ändå vid sina svaga vänner. Han känns vid förnekaren. Vad gjorde han? Vände han sig bort ifrån Petrus? Nej, det står: då vände sig Herren om och såg på Petrus. Det var med kärlekens blick han såg på Petrus, och denna blick påminner den svage vännen om Jesu varningsord. Han gick ut och grät bittert, grät den sanna ångerns tårar över sig själv och över sin förnekelse, att han inte förmått bekänna Jesus. Så vill Jesus också kännas vid dig och mig, sina svaga vänner. Också när vi sviker ser han på oss med kärlekens blick, för att påminna oss om sina varningsord, för att få oss att lämna syndasällskapet och istället ångra vår synd och bekänna den inför honom, så att han får förlåta oss och upprätta oss och utrusta oss med kraft att våga bekänna honom inför människorna. Han förmår allt när hans svaga vänner inte förmår någonting. Och nu sjunger vi den fjärde versen på psalmen 449. Jesus förhörs inför stora rådet. När Jesus stod inför översteprästen frågade denne honom om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom: jag har talat öppet inför all världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, dit alla judar får komma. I hemlighet har jag ingenting sagt. Varför frågar du mig? Dem som har hört mig kan du fråga vad jag har talat om. De måste ju veta vad jag har sagt. Vid det ordet gav honom en av vakterna som stod där ett slag i ansiktet och sa: ska du svara överste prästen på det viset? Jesus gav honom till svar: har jag sagt något orätt, så visa att det var orätt. Men var det rätt, varför slår du mig då? Och översteprästerna och hela stora rådet letade efter något bevis, fast det var många som trädde fram och vittnade falskt, ty deras vittnesmål stämde inte överens. Till slut trädde det fram två som sa: han har sagt, jag ska bryta ner detta tempel som är människoverk, och efter tre dagar ska jag bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller på den punkten stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och trädde fram och frågade Jesus: har du ingenting att svara på allt detta som de anklagade för? Men han teg och svarade inte ett ord. Då tog översteprästen åter till ord och sa: jag kräver ett svar av dig inför den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarade: jag är det. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens skyar. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: behöver vi längre några vittnen? Ni hörde hädelsen. Vad röstar ni för? Då dömde de honom alla skyldig till döden. Och några började spotta på honom och höllde över hans ansikte och slog honom på kinderna och sa: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Även vakterna slog honom i ansiktet. Och när det blivit morgon fastställde översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att låta avrätta Jesus. Ej förmår de svaga vänner tala till Jesu försvar. Så stod alltså Jesus där inför stora rådet. Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Nu gällde det försvar för Jesus. Försvar mot de anklagelser som riktades mot honom. Och Jesus räknar uppenbarligen med sina lärjungar. Han hänvisar ju till dem och säger: de som hört mig kan du fråga vad jag har talat om. De måste ju veta vad jag har sagt. Så borde då hans vänner säga: denne Jesus har inte gjort något ont. Han har inte talat mot templet eller mot lagen. Tvärtom har han varit lydig i allt. Men vad fanns som nu? De svaga vännerna, de var borta. Han stod där ensam, anklagad, smedad och slagen. Vittnesmålen var falska och därför stämde de inte överens. Jesus tiger. Han säger inget i sitt försvar. Fråga dem som har hört mig vad jag har sagt. De måste ju veta vad jag har sagt. Ej förmår de svaga vänner tala till Jesu försvar. Inte heller idag. Nog borde du och jag kunna göra det. Nog har vi hört så mycket av honom när vi varit i kyrkan. Vi vet vad han har sagt, men ändå. När folk idag frambär falska vittnesmål mot Kristus och mot kristendomen, drar vi oss kanske undan. Det känns bekvämare så. Ej förmår de svaga vänner tala till Jesu försvar. Och vi behöver inte heller försvara Jesus. Han som stod där tigande när han fick uppmaningen att bekänna om han var Messias, Guds son, så svarade han: jag är det. Och i de orden så ligger också det heliga Gudsnamnet som han inte ens vågade uttala. Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens skyar. Jesus teg till en början. Varför? Jo, därför att anklagelsen som riktades mot honom var falska. Jesus teg. Och då tog han på sig också de anklagelser som med rätta kan riktas mot dig och mig inför Guds domstol. För att vi i honom ska ha en försvarare inför den himmelske fadern. Som det står i Johannes första brev. Om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus som en gång ska sitta på maktens högra sida. Han som kommer med himmelens skyar. Han är min försvarare inför Guds domstol. Så har då de svaga vänner som inte förmår tala till Jesu försvar och främja hans sak på det sättet. En försvarare i Jesus Kristus. Nu sjunger vi den femte versen på 449. Stycket Judas tar sitt liv. Då Judas, han som förrådde honom, såg att han var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 siklarna till översteprästerna och de äldste och sa: jag har syndat som har förrått oskyldigt blod. Men de svarade: vad angår det oss? Det får du själv svara för. Då kastade han pengarna i templet och gick sin väg. Sedan gick han bort och hängde sig. Överste prästerna tog pengarna och sa: det är inte tillåtet att lägga dem i templets kassa eftersom det är blodspengar. Och de köpte för dem krukmakarens åker till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern ännu idag för blodsåkern. Så uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremias. Det tog de 30 siklarna, det pris han blev värderad till, han som Israels barn hade värderat. Och det gav dem till betalning för krukmakarens åker, så som Herren befallt mig. Ej förmår de svaga vänner behålla livet. Judas tar sitt liv. Ja, det är något vemodigt över det fjärde stycket. Judas orkade inte leva. Och ändå, Judas han ångrade sig. Ärligt, uppriktigt. Och han gjorde inte någon skönare omskrivning av det som han hade gjort. Utan han säger: jag har syndat. Han insåg att det som han hade gjort, förrått oskyldigt blod, det var en synd. Men han gick till fel personer. Han gick inte till Jesus som Petrus gjorde. Utan han gick till överste prästerna och de äldste. Han gick till sina uppdragsgivare och de brydde sig inte om Judas eller det som han hade gjort. Huvudsaken för dem det var ju att gripa Jesus, få honom fången, få honom utlämna till döden. De säger: känns så kallt, vad angår det oss? Det är din sak, det får du själv svara för. Judas orkade inte. I sin förtvivlan gick han bort och hängde sig. Det fanns ånger. Det fanns syndabekännelse hos honom. Men det fanns ingen tro. Tro på att han för Jesu Kristi skull skulle kunna få förlåtelse, rening och upprättelse. Och därför så gick han i sin förtvivlan bort och hängde sig. Han orkade inte behålla livet. Det är något tragiskt, verkligt tragiskt med Judas. Men fastän han inte orkade behålla livet, så offrade Jesus sitt liv för sina svaga vänner, för att de ska få leva. Han dog för Judas. Han dog för Petrus. Han dog för alla de som övergett honom och flytt. Han dog för dig och mig. Han dog för att vi ska få leva. Vår sak angår honom i högsta grad. Det är därför han offrade sig själv. Han gav sitt liv för att vi skulle få leva. Och därför finns det förlåtelse och upprättelse att få. Och där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. Då kan en människa, även om syndaminnet kan vara ganska så starkt, ändå orka leva vidare. Han har offrat sig sitt liv för att vi ska få liv. Det andliga livet. Det eviga livet. Livet med honom här och nu. Livet som gör att vi kan, när vi känner att vi knappt orkar med livet, därför att synden anklagar oss, så får vi ändå veta han har vunnit livet åt oss. Livet ligger framför oss. Livet med Jesus i himmelen. Amen. Jag lovad vare du Gud och välsignad i evighet, du som med ditt heliga ord har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt din helige ande fästa ordet vid våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod, in till tidens slut, och så får bli saliga och ärva det eviga livet som Jesus har vunnit åt oss. Amen. Nu sjunger vi den andra versen på psalmen 449, vers 2. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måst evigt dö. Giv oss nåd att alltid hålla fast vid och i tro mottaga denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillika med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristligt leverne och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Amen. Så ber vi med varandra. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den sjätte versen på psalmen 449. så får vi gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.